Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Vad händer när skyddsnätten försvinner? När systemet sviker och man står maktlös inför sitt eget öde? En ung kvinna blir skjuten. Och vem står ansvar för hennes liv? Det var den 7 september 2015, strax före klockan 22.00, som ett larm inkom om en svårt skadad kvinna. Det var 21-åriga Emily Olsson. När ambulansen når bostadsområdet är det för sent. Detta är del 1 av 2 om fallet Emily, som handlar om en ung kvinnas död. Det är också en berättelse om de konsekvenser som kan ske när en människa blir sviken av systemet. Kanske hade Emilys liv gått att rädda långt innan man fann henne svårt skadad på marken i ett bostadsområde i närheten av Kungsmarken i Karlskrona. Om Emily bara hade fått den hjälp hon behövde innan det var för sent. Du lyssnar på avsnitt 35 av Olösta fall med mig Nathalie Seov
och mig Sofie Nyblin.
När vi mejlar med Emilys mamma Nina inför det här avsnittet så beskriver hon Emily som en väldigt glad person med mycket humor. Men Emily var också tuff. Hon var en person som aldrig var rädd för att säga vad hon tyckte och tänkte. Hon hade nästan alltid ett leende på läpparna och var väldigt familjekär. Familjen betydde allt. Hon var överbeskyddande när det gällde hennes lilla syster Erika. Emily älskade alla i familjen, men hon hade ett speciellt band med sin mormor som hon stod väldigt nära. Det var hennes mormor som var en stöttepelare som hon ofta vände sig till när problemen hopade sig som orosmoln på himlen och livet stormade. Därför tog det hårt på Emily när hennes mormor blev svårt sjuk. Tiden innan den ödesdigra septemberkvällen var sorgefylld för hela familjen. Emilys mormor låg inför döden. Sista gången som Nina fick krama om sin dotter var när de satt och vakade över Emilys mormor de där sista timmarna innan hon gick bort. Det var mitt i sorgen som allting skulle komma att hända. Nästa smärtsamma skede som skulle lägga sig som en tung slöja över världen. Ett av Emilys sista Facebookinlägg gjorde hon den 4 september 2015. Då uppdaterade hon att hon kände sig trasig och laddade upp en bild på sin mormor och skrev: "Vila i frid, älskade mormor. Du kommer alltid ha den största platsen i mitt hjärta och jag kommer alltid att tänka på dig. Älskar din mormor, den finaste ängeln är du." Det var bara några dagar senare, den 8 september, som begravningen för Emilys mormor skulle äga rum och Nina minns det sista telefonsamtalet som hon hade med sin dotter. Det var på dagen den 7 september, samma dag som Emily senare skulle hittas död. Nina kom överens med Emily via telefon om att hon skulle bli hämtad dagen efter, alltså den 8 september, inför begravningen. Det var ett sånt där praktiskt samtal om logistiken inför mormors begravning och Nina hade inte en tanke på att det skulle vara det sista samtalet som hon skulle ha med sin dotter. Det skulle visa sig att Emily aldrig skulle få chansen att vara med och ta farväl av sin älskade mormor. Tidigt på morgonen klockan 17:15 den 8 september knackade på Ninas dörr. Det var polisen som berättade att hennes dotter Emily var död. Allt de kunde berätta för Nina där och då var att Emily hade utsatts för grovt våld och hade hittats avliden. Nina, som chockades av beskedet, fick bita ihop. Åka på sin mors begravning utan Emily och den mest otänkbara sorgen sköljde över henne. Jag vet inte hur jag klarade den dagen. Jag tog med ett foto på min dotter och satte bredvid mig i kyrkbänken, sa Nina Bergman till SVT Nyheter Blekinge. Det var på kvällen den 7 september 2015 som polis och ambulans anlände till platsen där Emily hittades. Direkt när de ankom till platsen kunde de konstatera att Emily var död och att hon inte hade dött av naturliga orsaker. Och den man som hade ringt SOS Alarm var inte på platsen. Emily hade blivit skjuten och polisen började omgående inleda en utredning om mord och tog in 5 personer på förhör. De hade alla befunnit sig runt mordplatsen den kvällen. Under morgonen den 8 september skulle 3 av de omhändertagna personerna släppas på fri fot, medan de 2 resterande, en 42-åring och en 57-åring, fick stanna kvar i polisens förvar. De 2 personerna skulle senare komma att anhållas misstänkta för mord, alternativt dråp. De hade båda 2 ett brokigt förflutet och var kända hos polisen för både våldsbrott och narkotikabrott. Ytterligare en man, en 39-åring från Göteborg med kriminell bakgrund, som tidigare dömts för vapenbrott och narkotikabrott, skulle komma att anhållas som huvudmisstänkt för mord, alternativt dråp. Han är misstänkt på sannolika skäl, vilket är den starkare misstankegraden. Alla de 3 männen nekade till anklagelserna. Inledningsvis upplevdes allt som kaosartat för den som följde fallet om Emily i medierna. Det hade funnits flera personer på brottsplatsen strax efter mordet. Det fanns flera misstänkta och personerna skyllde på varandra eller talade osanning för att skydda sig själva eller varandra. Mordet skedde dessutom på en plats som var känd för att vara stökig och nära ett omtalat boende för hemlösa, Rosenbom. Fyndplatsen spärdes av och polisens tekniker arbetade systematiskt med att försöka hitta spår på platsen där Emily hittats död. Förutom det tekniska arbetet så knackade polisen dörr hos boenden i området i hopp om att hitta vittnen till det misstänkta mordet. De genomförde även sökningar med hund. Ett genombrott gjordes tidigt i utredningen. Man hittade ett vapen i 2 delar i närheten av den misstänkta mordplatsen. Delarna låg utspridda på olika ställen, men tillsammans med en hagelpatron utgjorde de ett hemmabyggt dödligt vapen som polisen misstänkte kunde vara mordvapnet. Den 11 september häktades den 39-åriga mannen från Göteborg som satt anhållen. Han häktades på sannolika skäl för mord och grovt vapenbrott av vice chefsåklagare Ulrika Grenofors. Mannen höll fast vid sitt nekande till mordet och gick nu ut med via sin advokat att det hela rörde sig om en tragisk skjutolycka. Han erkände att han hade befunnit sig på platsen där Emily dog och avslöjade att det var han som hade ringt 112 efter att Emily träffats av ett skott från vapnet. Men enligt honom hade Emily skjutit sig själv. Det var hon som höll i vapnet när skottet avlossades. Han ansåg sig alltså vara oskyldig. Han hade inte mördat Emily. Det misstänkta mordvapnet skickades till Nationellt forensiskt centrum för att provskjutas och man hoppades kunna få svar på vem som hade hållit i vapnet och framförallt hoppades man få reda på vem som avfyrade skottet. Det dödande skottet som tog Emily Olssons liv. Den häktade mannen var övertygad om att testerna skulle avslöja att han talade sanning och att det hela faktiskt bara handlade om en tragisk olycka. 39-åringen och Emily ska ha varit vänner enligt honom. De brukade träffas och prata. Men Emilys mamma Nina har aldrig hört talas om 39-åringen innan denna händelse. Dock hade hon enbart haft sporadisk kontakt med Emily de sista månaderna innan hennes död. Det skulle visa sig att 39-åringen i alla fall hade talat sanning om samtalet till SOS Alarm. Det var han som hade ringt 112 den kvällen när Emily blivit skjuten. Analysen av samtalet bekräftade att 39-åringen larmade polisen under mordkvällen. Men det fanns inget i samtalet eller i sättet som 39-åringen uttryckte sig på som gjorde att man kunde dra slutsatser i någon riktning. Enligt ett uttalande av åklagaren Ulrika Grenefors som hon gjort till SVT Nyheter och Blekinge. Gjorde samtalet mannen mer eller mindre skyldig? Det verkade svårt att avgöra. En annan beklämmande detalj kring 39-åringen under kvällen var att han efter SOS-samtalet ska ha avvikit från platsen. Detta gjorde han enligt sin advokat för att han inte ville bli frihetsberövad eller misstänkt för mord. 42-åringen, som också suttit anhållen, skulle släppas på fri fot medan 57-åringen häktades för grovt vapenbrott. Polisen gick ut med att de båda fortfarande var misstänkta i fallet. Men de skulle senare båda 2 helt avskrivas från misstankar om mord. Den 25 september släpptes även 57-åringen på fri fot från häktet. Allt fokus riktades nu mot den häktade 39-åringen som fortfarande var frihetsberövad i väntan på svaren från provskjutningen av det misstänkta mordvapnet. Åklagaren uttalade sig till SVT Nyheter Blekinge om att det funnits en hotbild mot Emily och att det var något som inte var ovanligt i de kriminella kretsar som hon och de misstänkta männen befunnit sig i.
Det här är ju ganska mycket information ihoptryckt på ganska kort tid. Jag tänkte helt enkelt att vi skulle sammanfatta det här lite. Och då kan vi börja med att berätta lite om den här 39-åringen, Nathalie.
Absolut. Han påstår att det rör sig om en olycka i det här fallet. Och att Emily ska ha råkat skjuta sig själv. Och nu är det ju upp till åklagaren här i det här fallet att bevisa att så inte är fallet för att kunna åtala mannen. Och det försöker man göra genom att analysera det här hemmagjorda vapnet som har använts genom Nationellt Forensiskt Centrum. Och innan dess så är man lite i limbo här i det här fallet, för man kan inte riktigt veta om han talar sanning eller ej. Och sen är det också det här med att mannen ska ha ringt 112 när detta hände och sen flytt från platsen därefter. Och då tänker jag lite på omkring det här, alltså blir en flyende misstänkt mer misstänkt? Eller kan det vara som han själv påstår att han var rädd för att bli häktad eller misstänkt för mord och att det var därför som han flydde från platsen? För han är ju tidigare kriminell, så kan det ha någonting med det att göra?
Å ena sidan så absolut, man kanske inte har tillit till rättsväsendet om man har den typen av bakgrund. Men sen tänker jag å andra sidan att den här 39-åriga mannen säger att han har haft en vänskapsrelation med Emily. Och för mig blir det väldigt märkligt att man då flyr från platsen istället för att vilja stanna och hjälpa sin vän om det här nu har varit en olycka, så som han påstår. För man borde ha någon form av emotionell koppling då till någon man kallar för vän. Jag hade ju, om någonting sånt hade hänt dig, Nathalie, då hade jag ju stannat på platsen och försökt hjälpa dig. Man hade velat veta hur det gick, möta ambulansen, se att allting liksom, om jag hoppas på det bästa. För mig blir det här flyktbeteendet ett väldigt märkligt beteende om man nu är en så kallad vän. Sen undrar jag lite över den här 57-åringen också, det här vapnet. Det är ju tre stycken, man tog in fem stycken från början. Och det är tre stycken som har suttit häktade. Och 57-åringen var han som satt häktad för vapenbrott. Och man undrar ju lite om det kan ha varit han som har byggt det här vapnet eftersom det var ett hemmabygge.
Ja, som jag förstår så rör det sig också om att det har varit flera vapen inblandade i samma stuk. Så jag tror också det kan vara att man inte helt varit säker på vilket av de här vapnena som var själva målvapnet. Och att oavsett vad så är det olagligt att ha såna här vapen på sig. Det är ju liksom jättefarligt och det blir ju vapenbrott. Så jag tror att det kan ha med det att göra. Jag tror att det fanns mer än ett vapen.
Sen någonting annat som slog mig var det här att i början är det ju en diskussion om att det är väldigt många människor inblandade och att folk skyller på varandra fram och tillbaka. Och det här är ju också lite problematiskt i de fallen där man hamnar i situation att till exempel två personer skyller ifrån sig på varandra och man inte har en teknisk bevisning som kan helt enkelt bevisa vem av dem som skulle vara den skyldiga. Det finns ju ett fall, Lindome-fallet. Jag vet inte om du har hört om det, Nattis.
Nej, faktiskt inte.
Det handlar om Ernst Olsson. Han blev mördad i sitt eget kök. Och i det här huset så kan man bevisa att det fanns två stycken män på plats och att någon av dessa män har mördat Ernst. Men de skyller på varandra och därför så kunde man inte fälla någon av dem utan släppte båda männen fria trots att en av dem är mördaren. Och det här har ju tagits upp som ett juridiskt fiasko. Och det här blir ju lite som en problematik i början i alla fall. När man har just det här att alla skyller på varandra. Men sen finns det också någonting som heter överlagt mord. Och jag tänker framförallt på polismordet i Alexander. Där det var flera inblandade som också skyllde på varandra. Men där man tack vare bevisföring som visade på att det här var överlagt och planerat kunde fälla 3 stycken män för brottet utan att man egentligen visste vem av dem som hade skjutit de dödande skotten. Och i Emilys fall så står man ju faktiskt med bara en person som vittne nu. Vilket gör att han kan ju neka, men man har inte den bevisföringen heller. Hade det funnits 2 vittnen, ja visst, de hade ju kunnat skylla på varandra igen. Om man hade hamnat i samma problematik. Men nu står man bara och väntar på det här vapnet. Att få information om det för att kunna fastställa huruvida det här är en lögn eller inte från 39-åringen.
Ja, man skulle kanske kunna stärka bevisföringen om man hade haft någon form av andra bevis. Kanske sms-kontakt eller annat som kunde styrka att det var en planlagd händelse som flera personer var inblandade i. Som i då, till exempel Alexander. Händelsen.
Ja, för jag tänker att det är ändå 3 personer som är misstänkta på olika sätt. Och hade man då haft någon form av bevisföring kring att de hade utbytt information, gett varandra vapen och så vidare, så hade man kanske kunnat fått fram en helt annan typ av bevisföring som då hade varit avgörande även om man inte kunde bevisa vem som sköt.
Men precis.
I oktober 2015 skulle mer information om 39-åringens kriminella förflutna komma upp till ytan då han dömdes för brott i 3 andra fall. 2 fall om narkotikabrott och 1 fall där han burit ett baseballträ på allmän plats utan att det varit befogat. Mordutredningen skulle avslöja att Emily hade dött av ett skott i bröstet. Men utifrån enbart skottskadan kunde de inte fastställa om hon själv hade vållat skadan eller om någon annan hade skjutit henne. Den häktade 39-åringens berättelse kunde varken bekräftas som sanning eller som lögn. Och det blev upp till åklagaren att försöka hitta tillräckligt med bevis för att väcka åtal. De tekniska utredningarna i fallet om Emily drog ut på tiden. Åtalet mot 39-åringen sköts upp eftersom man väntade på svaren från Nationellt forensiskt centrum angående mordvapnet. Kanske kunde provsvaren ge de svar man letade efter. Svar som kunde leda till åtal och en fällande dom mot 39-åringen. Men den 23 oktober kom till slut ett beslut av åklagaren. 39-åringen skulle släppas på fri fot. Han skulle inte längre vara häktad för det misstänkta mordet på Emily Olsson. Och misstankarna mot honom skulle sänkas. 39-åringen hade då suttit frihetsberövad ända sedan Emilys död den 7 september. Men proverna från Nationellt forensiskt centrum var ännu inte klara. Åklagaren uttalade sig till SVT Nyheter Blekinge om att chanserna för åtal skulle bero på vad analysresultatet från skjutvapnet skulle visa. I analysen undersökte man även fingeravtryck på vapnet och försökte ta reda på om man kunde fastställa från vilket avstånd vapnet hade avfyrats. Frågan var om det var 39-åringen eller Emily som hade avfyrat vapnet. Och den frågan behövde besvaras. Polisen saknade även vittnen till händelsen. Ingen ska ha sett om det var 39-åringen som sköt Emily den kvällen. De 2 ska nämligen ha varit ensamma på platsen när skottet avlossades. Det var först efter att Emily hade skjutits som flera personer ska anlänt till platsen. Och utan vittnen skulle det bli svårt att fälla 39-åringen för mordet på Emily. Månaderna innan 21-åriga Emilys död befann hon sig i en fruktansvärt utsatt position. Hon hade placerats på ett kommunalt akutboende i Karlskrona för hemlösa, Rosenbom. Det var Karlskronas kommun som hade beslutat sig för att placera henne där. Enligt Emilys mamma så började Emilys missbruk 2014 när hon blev tillsammans med en tungt kriminell person som tog mycket droger. Det började med det narkotikaklassade läkemedlet tramadol som ofta skrivs ut som smärtlindring efter exempelvis operationer. Och det eskalerade snart till tyngre droger som amfetamin som Emily brukade ända fram till slutet. Emilys familj ansåg att kommunen hade tagit ett felaktigt beslut när de placerade Emily på Rosenbom Drogerna flödade där och det fanns kriminella på boendet. Emily, som själv sedan en tid tillbaka hade ett omfattande drogmissbruk och börjat leva kriminellt, mådde inte bra av att bo i denna destruktiva miljö som Rosenbom erbjöd. Familjen ansåg att boendet ökade riskerna för både fortsatt drogmissbruk och ökad kriminalitet. De ville därför gå till botten med varför kommunen valt att placera Emily på just Rosenbom. Det var ett hem där man inte får behandling och där det saknades personal på kvällar och helger. Familjen bestämde sig därför för att polisanmäla kommunen för bristande omsorg när de hade tagit beslutet att placera Emily på Rosenbom. De ansåg att kommunen istället borde ha placerat Emily på ett behandlingshem med antingen frivillig behandling eller tvångsbehandling om Emily skulle ha vägrat hjälp. På Rosenbom fanns alltså ingen sådan behandling att tillgå och enligt Emilys familj så eskalerade hennes drogmissbruk under månaderna på boendet. Hennes mamma Nina berättade för SVT Nyheter Blekinge att Emily rasade i vikt under tiden på Rosenbom. Att hon började injicera droger, någonting hon inte hade gjort innan. Familjen fick till och med reda på att Emily hade börjat sälja droger från sin lägenhet på boendet. En av biverkningarna som man kan få vid långvarigt missbruk av amfetamin är just viktminskning, vilket kan förklara Emilys viktnedgång. Drogen tar nämligen bort ens hungerkänslor. Enligt familjen kände sig Emily otrygg på Rosenbom. Nina berättade för oss via mejl att hon inte hade så mycket kontakt med Emily under de 3 månaderna som dottern bodde där. Ninas syster var där ibland och gav henne mat, men vid de tillfällena så öppnade aldrig Emily sin dörr. Läget var minst sagt kritiskt och familjen insåg allvaret i situationen. Både Nina och Emilys moster ringde till socialen i Karlskrona och gjorde orosanmälningar. Men anmälningarna ledde aldrig någon vart. Emily var vuxen, hon var över 18 år och det fanns inte mycket mer de kunde göra. Emily hade en kontaktperson på grund av sitt missbruk. Och vad familjen vet så gjorde kontaktpersonen ingenting för att Emily skulle få vård. Något som Nina upplever som konstigt med tanke på den ohållbara situationen som Emily befann sig i. Emilys vänner vittnade också om en vilja hos Emily att förändra sitt liv. Att få hjälp en gång för alla att sluta med drogerna. Till SVT Nyheter Blekinge berättade en av Emilys vänner, Anneli, följande. När jag träffade henne i augusti var hon jättesmal. Hon sa till mig att hon hade bett om hjälp och att hon ville sluta. Det var sista gången jag såg henne i livet. Enligt Nina så uttryckte Emily främst till sin moster och sin mormor att hon ville sluta missbruka. Hon tyckte inte om att bo på Rosenbom. Hon tyckte att det var otäckt där och hon var rädd. Socialtjänstens chef, Annette Glader, uttalade sig om boendet till SVT Nyheter Blekinge. Oavsett ålder eller kön så är givetvis ett boende på Rosenbom ingen önskvärd placering. Men när vi är i situationen att inga andra alternativ finns, det är då vi har Rosenbom. Boendet refereras till som den sista utvägen, när man behöver tak över huvudet. Och tanken med boendet är att en placering där inte ska vara långvarig, utan enbart en tillfällig lösning när läget är som mest akut. Familjen, som ansåg att boendet inte var passande för Emily med den problematik hon hade, fick medhåll från bland annat Bengt Svensson, professor i socialt arbete som forskat på narkotikamissbruk i över 20 år. Till SVT Nyheter Blekinge uttalade han sig om att socialen kan ha brutit mot socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare när de valde att placera Emily på Rosenbom. Det är en direkt olämplig placering och möjligen också en lagstridig placering. Är man i ett aktivt missbruk, som Emily var, och då placeras bland äldre aktiva missbrukare, gör det att hennes eget missbruk riskerar att öka, sa han till SVT Nyheter Blekinge. Svensson hade tidigare utvärderat boendet på Rosenbom och dess så kallade lågtröskelmodell, som innebär att det inte finns något krav på de som bor där att de ska vara drogfria för att få plats på boendet. Tillsynen på boendet var som sagt dessutom låg. Det var inte bemannat dygnet om, utan enbart på dagtid på vardagar. Och på helgerna var boendet helt obemannat. När Emelies fall uppmärksammades i medierna, framförallt genom en granskning av två journalister på SVT Nyheter Blekinge, så började det pratas om att detta var en problematik som inte verkade finnas enbart i Karlskrona. Svensson, som intervjuades, ansåg att socialtjänsten verkade ha blivit avtrubbade för människors behov, särskilt när det gällde unga människor i drogmissbruk. Han ansåg att det inte längre är självklart att man ingriper och försöker hjälpa en ung person som har ett pågående missbruk. Men trots Svenssons uppfattning om att någonting inte stod rätt till i hela landet, så verkade det som att just socialtjänsten i Karlskrona hade många brister och att flera incidenter handlade om ett och samma akutboende, Rosenbom. En man hittades död den 6 december 2011 efter att ha blivit utslängd från sin lägenhet på Rosenbom. Låset till mannens bostad byttes, men han tog sig in i bostaden via en fönsterruta på baksidan. Mannen fick på grund av att han blivit utslängd inte tillgång till sin medicin och hittades senare död i sin lägenhet. Varken anhöriga eller hemtjänsten fick information om vad som hade hänt och de fick inte rätt nycklar så att de kunde ta sig in i bostaden. Hemtjänsten skulle senare komma att anmäla Rosenbom för händelsen eftersom de ansåg att boendet brustit i sin kommunikation till dem, vilket lett till att de inte kunde utföra de tjänster och uppdrag som de tilldelats av kommunen. Vid tidpunkten för Emelies död hade Rosenbom existerat som ett boende för missbrukare och hemlösa i 5 år. Och under dessa 5 år kunde SVT Nyheter Blekinge avslöja att över hela 200 brott hade anmälts på boendet och att vart femte brott var ett våldsbrott. Ett mord och ett mordförsök hade anmälts och de 200 brotten kan sammanfattas som i genomsnitt 3 brott i månaden. Det här vittnar om en mycket otrygg miljö. Och i denna otrygga tillvaro befann sig en 21-åring i total utsatthet.
Du har lyssnat på Del 1 av fallet Emelie. I nästa avsnitt av Olasta fall, som blir säsongens sista avsnitt, kommer ni föra mer om Rosenbom och förreda på vad resultatet av vapenanalysen genererade i. Vi har intervjuat journalisten Martin Hult från SVT Nyheter Blekinge. Han var den som granskade fallet Emelie och genom en rättsprocess försökte komma till botten med vilka insatser socialen gjort och inte gjort för Emelie Olsson innan hennes död.
Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall, och vi är tillbaka igen nästa vecka med del 2, sista delen av fallet Emelie.
Och det är också säsongens sista avsnitt, och vi vill passa på att tacka Nina Bergman, Emelies mamma, för att vi får ta upp fallet om Emelie och berätta vad som hände henne, denna tragiska berättelse om en kvinnas död.
Och missa inte nästa veckas avsnitt, för där kommer vi som sagt djupdyka lite mer i Rosenbom och socialtjänstens ansvar. Och fram till dess, så ta hand om varandra, var snälla med varandra och ja, ge varandra en extra kram idag tycker jag.
Ta hand om varandra, hej då!
Hej då!